Att få fram erforderliga äggviteämnen och organisera dem på rätt sätt är sålunda en uppgift som vida överstiger slumpens förmåga inom den korta tidrymd som 5 miljarder år utgör. Men om en organism ska överleva, inte bara som individ utan som släkte, så måste den också förses med någonting som vi kallar för arvsanlag. Den måste nämligen kunna, vad inga maskiner kan, nämligen bilda nya individer av alldeles samma sort. Vilket vi brukar kalla att fortplanta sig. Enkla, encelliga organismer brukar fortplanta sig genom celldelning. Och det tillgår alltså så att ursprungscellen bildar äggviteämnen och vad det i övrigt behövs. Så att det räcker för två celler och sedan delar den på sig så att vi får två celler med enkel uppsättning av allting. Hela denna process styrs av cellens arvsanlag och de i sin tur finns inrymda i cellkärnan i form av enormt komplext uppbyggda molekyler som vi brukar kalla för nukleinsyror. Man möter ofta förkortningen DNA, deoxyribonukleinsyra. Det är en förkortning av det engelska uttrycket deoxyribonucleic acid. De består av mycket komplicerat uppbyggda jättemolekyler som är en sorts dataminne för allting som finns i cellen och äger rum i cellen. Det är styrenheten så att säga för allt som finns inuti cellerna. När vi nu ska till att bilda vår cell med slumpens hjälp, vår första cell, så ska den förses inte bara med de här äggviteämnena som vi nyss hade så svårt att få fram, utan den ska också förses med en fullständig uppsättning sådana här arvsanlag i form av DNA-molekyler. Och de DNA-molekylerna ska vara avpassade till den uppsättning äggviteämnen som vi förser cellen med. Och det gör en ännu större svårighet än vi redan tidigare har stött på. För de här DNA-molekylerna är så enormt komplicerat uppbyggda att den statistiska sannolikheten blir väldigt mycket mindre än bara möjligheten att få fram de här äggviteämnena. Det går statistiskt sålunda inte att tänka sig att slumpen ska kunna göra den här ursprungliga organismen som utvecklingen börjar med. Det är en av utvecklingslärans allvarligaste svagheter det här. Och det finns ingen möjlighet att komma runt den så länge vi bara postulerar att slumpen ska ha varit verksam. Vad slumpen kan och inte kan göra i de här hänseendena är så lätt att beskriva matematiskt att vi måste dra slutsatsen att slumpen är otillräcklig. I och med detta har vi förstås undanröjt förutsättningarna för utvecklingsläran. Men därmed är vi inte på något sätt uttömda på kritik vad gäller utvecklingslärans övriga teser. Vi ska nu gå in på den andra principen att när det har uppstått enkla organismer så utvecklas de till mera komplext byggda organismer genom spontana slumpvisa förändringar av arvsanlagen, så kallade mutationer. Där sedan kampen för tillvaron gallrar fram lämpliga mutationer och på så vis premierar allt mer avancerade konstruktioner så att säga. Tanken låter ju både riktig och bestickande, men hur långt har man kunnat bevisa den experimentellt? Att mutationer är någonting som finns, det vet man. Och mutationer kan förändra individer i ett eller flera hänseenden. Man kan få ett får med normal långa ben att efter en mutation bli ett får med korta ben, för att nu ta ett exempel. Men fåret är fortfarande ett får. Man har aldrig fått med mutation en art att ändras så radikalt att den skulle ha blivit en ny art. Det är en förändring som man aldrig har iakttagit med mutationers hjälp. Mutationer är alltså förändringar i den här arvsmassan, de här DNA-molekylerna jag nämnde nyss. Och sådana förändringar kan man åstadkomma med hjälp av röntgenstrålning. Man kan åstadkomma det på kemisk väg. Det finns många andra tekniker också, men röntgenstrålning är en bra väg att använda. Vi kan ju nu göra tankeexperimentet att vi vill förfina människan och göra en bättre människa än den vi har med hjälp av sån här strålning. Vi bestrålar då människans arvsmassa i de enskilda cellerna. Vi kan då använda till exempel, vi bestrålar testiklarna så att mannens sädesceller blir förändrade till sitt arvsinnehåll. Människan är ju en ganska komplicerat byggd organism och den arvsmassa som ska beskriva hela människokroppen och som finns inrymd i varje cell i människokroppen utom de röda blodkropparna, den arvsmassan måste också bli enormt komplicerad. Den består av 46 stycken kromosomer, var och en innehållande alltså sån här DNA. Och vi kan likna de här 46 kromosomerna vid 46 band i ett jättestort konversationslexikon där varje band innehåller 20 000 sidor text. Det blir alltså 920 000 sidor text i hela detta konversationslexikon. Om vi nu inför spontana förändringar i ett sånt här stort konversationslexikon så kan vi jämföra det med att tryckfilsnisse får härja lite grann i spalterna här och var. Och det vi förväntar oss då det är att ett bra konversationslexikon med hjälp av diverse tryckfel ska bli ett bättre konversationslexikon. Riktigare, innehålla fler sanningar, större och bättre sanningar än det konversationslexikon vi hade från början. Det är ingen lätt uppgift, det förstår vi. Och redan den här liknelsen illustrerar ett fynd som man gör när man börjar studera mutationer. Nämligen att nästan alla mutationer är höggradigt skadliga till sin effekt. Ett stort antal mutationer gör att avkomman dör. Övriga mutationer medför en försämrad avkomma, en svagare, en sjukligare avkomma, en avkomma som kanske inte kan få barn och så vidare. De här gynnsamma mutationerna som hela darwinismen bygger på är utomordentligt sällsynta om de alls förekommer. Vidare finns det en annan stor svårighet i sammanhanget. Den första amöban som utvecklingen förutsätts ha börjat med behöver naturligtvis inte på långt när så många arvsanlag som exempelvis en människa. Under utvecklingens gång ska inte bara arvsanlag ändras, vilket vi kan göra med mutationer, utan antalet arvsanlag ska utökas. Och det är alltså en process som inte lätteligen låter sig förklaras enbart med mutationer. Hur utvecklingen ska kunna uppstå genom att arvsanlagen utökas, det har vi för närvarande inget begrepp om. Det tar darwinismen ingen ställning till. Så fort ett nytt organ ska komma till någonstans så fordras antagligen en utökning av antalet arvsanlag. Om vi till exempel skulle komma på idén att försöka få fram kor som kan flyga och som alltså har kvar sina fyra ben men dessutom ska förses med två vingar, ett helt nytt organ ovanpå det som redan finns. Vi tar alltså inte kons framben och gör om dem till vingar utan vi ska sätta vingar på en fyrbent ko. Då måste antalet arvsanlag utökas Och det är ytterst osannolikt att vi kan åstadkomma detta med mutationers hjälp. Och det finns många kritiska steg i den här förmodade utvecklingskedjan där det på samma sätt måste till nya arvsanlag istället för bara mutationer. Vi möter emellertid i det här sammanhanget också en annan svårighet. Antag att vi lyckas få fram en ko med vingar. Om vi nu önskar att den ska sätta avkomma till världen med vingar, så måste vi också ha en tjur med vingar. Det räcker inte att få fram en individ, det måste alltid finnas två individer av motsatt kön och på samma plats. Och vi måste se till att den här bevingade kon inte går och förälskar sig i en tjur utan vingar, för då kommer antagligen det här anlaget eller anlagen för de här vingarna att drunkna i den vinglösa arvsmassan så att säga. När vi talar om steg i utvecklingskedjan så finns det ett väldigt väsentligt steg. När organismerna blir mer och mer komplicerade så tenderar fortplantningsmekanismen att byta karaktär. Den encelliga organismen förökar sig genom celldelning, men komplext byggda organismer förökar sig genom sexuella mekanismer. Och i dessa processer blandas arvsmassa från en fader med arvsmassa från en moder till nya avkomlingar. Och om vi ska anta att det här är en egenskap som tillkommit genom slumpvis utveckling, så måste någon så att säga någon gång ha blivit den första med arvsanlag för sån här sexuell fortplantning. Och det måste då ha bildats slumpvis både hannar och honor av samma art och i sådana sammanhang att de kunnat fortplanta sig med varandra. Bara steget från fortplantning genom celldelning till sexuell fortplantning är ett oerhört stort steg statistiskt sett. Att dessutom kräva att vid samma tidpunkt på samma plats få fram både hane och hona är ett jättekliv som antagligen inte ens kan lösas med hjälp av mutationer utan som kräver ett nytillskott av arvsanlag av kompletterande slag hos de här båda individerna. I utvecklingsläran förutsättes vidare att när en individ genom mutationer har fått ändrade egenskaper och då till det bättre som man förmodar, fast detta är osannolikt, så ska det omedelbart visa sig att den här individen är bättre lämpad i kampen för tillvaron än individer av det slag som den art han utgick ifrån så att säga. Ibland är det lätt att tänka sig att det skulle kunna vara så, ibland är det väldigt svårt. Låt oss ta spindeln som ett exempel på att det kan vara svårt att tänka sig hur det här skulle gå till. Spindeln har i sin bakkropp ett organ med vars hjälp han spinner de här näten. Och om vi antar att spindeln har utvecklats ifrån någon annan liknande organism, men bara genom slumpens försorg erhållit det här organet i sin bakkropp, så blir han ju därigenom inte automatiskt mera lämpad i kampen för tillvaron än vad han var utan den där grejen där bak. Och det beror på att spindeln måste ha en bruksanvisning till det här organet. Därför att han överlever genom att använda det här organet på ett väldigt komplicerat sätt. Han spinner upp de här näten och fångar med hjälp av nätet andra insekter som han sedan äter upp. Tillsammans med det här komplicerade organet måste han förses med en komplicerad instinkt i sitt själsliv för att kunna använda organet på rätt sätt. Kan han inte använda organet så är den här grejen i bakkroppen lika värdelös som en bil utan bensin. Man kan till nöds kanske tänka sig att det skulle kunna uppkomma en spindel en dag genom slumpens försorg. Plötsligt så sitter han där med sin nya bakkropp. Men hur han samtidigt ska kunna överleva bättre än andra insekter av liknande natur, men utan den här bakkroppen, det är svårt att förstå. Han ska alltså själv på egen hand komma på hur han ska använda den här till att spinna sina nät. Och eftersom vi inte normalt förbinder spindeln med någon större tankeförmåga så borde det varit sannolikt att spindeln aldrig skulle kommit på hur han skulle använda det här organet. Och spindlar är alltså osannolika som sådana. Så här är det ju med massor av andra organismer också. Om vi tänker oss att vi till exempel kan införa vissa mutationer i en gök så att vi får en hackspett. Så måste vi ändra göken på många olika sätt. Vi får förse honom med en helt annan näbb, kanske med andra muskler, så han kan hacka ordentligt. Han får ha andra fötter att sitta på trästammen med. Han får ha en stjärt så han kan ta spjärn med den och så vidare. Men det räcker ju inte med att vi förser göken med alla dessa nya organ för att få en hackspett. Han måste också kunna begripa att använda dem på rätt sätt, så som hackspettar brukar. Annars har vi ju inte fått någon hackspett, åtminstone inte en som kan överleva bättre än vad göken kunde. Och som sagt, när vi har fått fram en hackspett på det här sättet så räcker inte det. Vi måste alltid ha fram två hackspettar på samma plats och vid samma tidpunkt. Och se till att bara de fortplantar sig med varandra. Det här med bruksanvisningen som saknas, det återkommer naturligtvis också när vi övergår från fortplantning med celldelning till sexuell fortplantning. Därför att den sexuella fortplantningen förutsätter ju ett komplicerat beteendemönster hos de båda kontrahenterna. Annars blir det ju som bekant ingen avkomma. Och den instinkten måste finnas från början. Annars är överlevnadsvärdet noll med den här nya slumpvis uppkomna sexuella fortplantningsapparaten som vi dessutom måste ha hos både hane och hona på samma plats och på samma gång. Vi börjar nu förstå att det är inte så lätt att ändra en art till en annan art, och ännu värre blir det att gå från en djurgrupp till en annan djurgrupp. Till exempel från reptiler till fåglar, så som man har förutsatt att utvecklingen skulle ha gått. Därför att det är så fantastiskt mycket som behöver ske när vi gör de här förändringarna. Och det är så mycket som behöver ske på samma gång inom den enskilda individen, och i många fall måste det ske med både en hane och en hona och därtill på samma plats vid samma tillfälle. Om nu slumpen ska göras ansvarig för de här förändringarna som vi postulerar, eller som Darwin postulerar ska jag väl säga, så måste man räkna med att slumpen måste skjuta fel fantastiskt många gånger. För sannolikheten blir ju väldigt liten att vi ska få de förändringar som vi önskar oss. Utvecklingen borde därför visa upp massor av misslyckade försök på varje lyckat försök. För det är slumpens sätt att arbeta. Det har vi ju upptäckt när slumpen skulle räkna till 10. Det går massor av misslyckade försök på ett enda lyckat. Nu är det så att man kan bilda sig en uppfattning om hur växter och djur har sett ut i förgångna tider. genom att studera så kallade fossiler. Fossiler är bevarade växter och djur som finns i avlagrat berg. Och dessa fossiler ger oss alltså en bild av växt- och djurliv så som det har tätt sig under en eller flera tidigare epoker av jordens historia. Vi ska återkomma till detta i nästa band om syndafloden. Darwinisterna menar att fossilerna har tillkommit under en mycket lång tid av jordens historia. Och att olika skikt i de här avlagrade bergarterna utvisar olika tidsepoker. Och att man på det sättet kan följa växt- och djurlivets utveckling på jorden. Som vi ska se när vi återkommer till de här problemen så är det tveksamt om det är sant. Det är möjligt att de avlagrade bergarterna istället utvisar en ögonblicksbild av växt- och djurlivet under en tidigare epok av jordens historia då den så kallade syndafloden inföll. Men om vi bemöter darwinisten på hemmaplan så att säga och utgår från att han har rätt när han säger att det avlagrade berget har tillkommit under flera miljarder år av jordens historia och utvisar utvecklingen av växter och djur. Så ska vi alltså då kräva att när vi studerar fossilerna och på det sättet skaffar oss en överblick över jordens historia, så ska det vimla av felaktiga försök som slumpen har gjort i försöket att till exempel få fram en flygande varelse. Därför att om vi ska göra om en ödla till en fågel så måste det ju hända fantastiskt mycket med den här ödlan. Skelettet måste delvis byggas om och den ska förses med vingar med dessa fina fjädrar som har en komplicerad funktion som möjliggör flykt. Givetvis kan inte den här flygande varelsen flyga för en den är ordentligt ombyggd. Alla halvfabrikat där slumpen liksom inte tillhandahållit alla förändringar blir inte en flygande varelse. Och får därför inget överlevnadsvärde av de förändringar som införts. Så att i och med det så bör den djurformen dö ut. Men det kommer ständigt nya försök av slumpen. Ständigt nya mutationer tillkommer och vi måste förvänta oss massor av misslyckade former innan lyckträffen kom. Två stycken ödlor omgjorda till fåglar på samma tidpunkt och samma plats, en hane och en hona. Men därom är auktoriteterna idag överens att det finns inte tillstymmelse till de här misslyckade försöken i fossilmönstret. Man har svårt att förstå hur utvecklingen har kunnat fortgå när man studerar avlagrat berg och fossiler. Olika djur- och växtformer hittar man, ja visst, men man kan inte urskilja det mönster man skulle förvänta sig om slumpen skulle ha stått för utvecklingen. Alldeles samma förhållande kan vi se när vi studerar växter och djur idag. Det brukar inte vara några svårigheter att se skillnad på ett rådjur och en älg från att ta ett exempel. Men det borde det egentligen vara om hela växt- och djurlivet befann sig i en sjudande utveckling där arter förändras till nya arter. Det skulle bli väldigt suddiga gränser mellan de olika arterna om det ständigt pågick mutationer och urvalsprocesser som liksom premierade vissa förändringar i vissa riktningar. Man skulle förvänta att allt skulle bli en enda svåravgränsad massa, men det vet vi ju att det inte är. Och det där torde sammanhänga, anser somliga, med att kampen för tillvaron i regel inte befrämjar någon utveckling, utan istället strävar efter att konservera de arter av växter och djur som vi har. De organismer som nu lever på jorden är redan maximalt välanpassade till sin omgivning. Och om det sker en mutation eller en förändring så blir genast individen sämre anpassad. Kampen för tillvaron bevarar arterna som de är. Det där håller också många darwinister med om och säger att det som har befrämjat utvecklingen har istället varit språngvisa förändringar i miljön. Det kan ha skett klimatförändringar, det kan ha skett andra typer av förändringar som plötsligt gjort att de gamla arterna inte dög längre, och så har utvecklingen fått sig en knuff framåt. Men med ett sådant resonemang för man ju in ytterligare ett slumpbegrepp i en situation som redan är alltför överlastad av slumpar. Vi har redan svårt att förstå hur slumpen ska kunna klara av att utföra de serier av förändringar som behövs för att förskjuta en art till en annan. Om det dessutom ska in ytterligare slumpar i form av yttre förändringar, så att det ska slumpa sig att det blir en klimatförändring samtidigt som det slumpar sig att det blir vissa mutationer som förskjuter individer och arter till någonting som passar ihop med den här klimatförändringen, och det ska slumpa sig att detta sker på samma plats vid samma tillfälle med så att det blir både hanar och honor. Då får vi en serie slumpar, och det gör att sannolikheten sjunker för att vi ska få en lyckträff. Och den sjunker drastiskt förstås. Det är inte så hemskt lätt att siffersätta de här slumpfaktorerna. Framförallt därför att förskjutning från en art till en annan, man vet inte hur stora ingrepp som ska behövas i arvsmassan i form av ändrade arvsanlag eller nytillkomna arvsanlag. Och därför låter sig inte detta så hemskt lätt beräknas alla gånger. Om man dessutom ska införa miljöslumpar också, så blir beräkningskonsten ännu mer luftig och osäker. Men vi kan göra en liten matematisk operation för att nu visa att slumpen också är ganska otillförlitlig när det gäller utveckling av arter ur enklare arter. Det gäller människans utveckling ifrån den gemensamma förfader till människa och apa som darwinisterna envist påstår måste ha funnits fast ingen någonsin har hittat den. Denna utveckling påstås i de flesta handböcker ha gått på kanske någon miljon år, kanske 10 miljoner år. Låt oss säga 10 miljoner år. Det spelar ingen större roll. Jordens befolkning av människor består idag av cirka 4 miljarder personer. Så stor har den förvisso inte varit tidigare, men vi behöver inte knussla. Vi säger att den under dessa 10 miljoner år hela tiden har varit 4 miljarder individer av människor eller apmänniskor, eller vad vi nu ska kalla de här mellanformerna. Låt oss vidare anta att varje föräldrapar föder 12 barn. Och av dessa 12 barn är det bara 2 som sätter nya barn till världen. Detta för att det hela tiden ska ha en konstant befolkning. Befolkningen har ju i själva verket ökat, men det spelar ingen roll för vårt matematiska experiment. För varje individ som föds av de här 12 barnen utgör ett biologiskt experiment, en möjlighet för slumpen att föra utvecklingen framåt. Ett sådant experiment kan innefatta en mutation eller flera mutationer eller ingen mutation. Vi kanske också kan postulera att ett sådant experiment kan innefatta nybildade arvsanlag, hur de nu kommer till i så fall. Men varje individ är ett experiment. Och det experimentet kan lyckas, det vill säga då överlever individen kampen för tillvaron och sätter nya barn till världen, eller kan misslyckas. Och då hamnar individen i den här gruppen av 10 i syskonskaran, de som inte lever så länge att de kan sätta barn till världen. Om vi nu antar att medellivslängden håller sig omkring 40 år, så kan vi räkna ut hur många försök naturen tillhandahåller under de här 10 miljonerna år. Och det antalet, det uppgår till 6 gånger 10 upphöjt till 15. En sexa åtföljt av 15 nollor. Det låter ju betryggande, det är ett stort tal det här. Men om vi erinrar oss vilka jättetal som slumpen behövde bara för att gruppera några stackars äggviteämnen på rad, så blir vi kanske misstänksamma ändå. Det här är kanske från slumpens synvinkel sett inte något särskilt stort tal. Kanske till och med ett förvånansvärt litet tal. Och när vi börjar undersöka, vi kan gå tillbaka till det här experimentet med enkronorna och fråga hur många enkronor kan slumpen sortera upp på rad om den får göra 6 gånger 10 upphöjt till 15 försök. Svaret är 18 stycken enkronor. För 18 fakultet blir 6,5 gånger 10 upphöjt till 15. Och hela det antal biologiska försök som vi kan tänka oss inrymt under den period då människan anses ha utvecklat, det svarar emot den mängd alternativ som slumpen har att ta ställning till när den ska räkna till 18. Uppgiften att människorna har utvecklats ur den här påstådda förfadern som aldrig har kunnat påvisas bör redan i sig tas med en nypa salt, men när man också ser de statistiska förutsättningarna så kan man gott öka på den där nypan ordentligt. Nu vet ju alla att det går att förändra organismer. Och det var Darwins ursprungliga iakttagelse när han gjorde sin jorden runt resa. Han såg hur organismer kunde anpassa sig till sin omgivning. Och det är helt sant. Det finns en fantastisk föränderlighet hos växter och djur. En anpassbarhet av stora mått. Men när man ser på den anpassbarheten, vad den består i, så består den inte i förändring av befintliga arvsanlag utan i urval av arvsanlag. Och det kan vi se till exempel när vi studerar hur man avlar fram en speciell hundras. Låt oss säga att vi vill skaffa oss en hund med korta ben och långa öron. Då kanske man har en ras med korta ben, till exempel en tax, som man kan para ihop med någon ras med långa öron. Vad vet jag vad man ska hitta på. Och då finns det alltid någon i avkomman som får just den här kombinationen korta ben och långa öron, den spar man på. Så gör man om samma försök med kanske med samma föräldrar eller med några andra liknande föräldrar och får ytterligare några exemplar av samma typ. Och de kan man sedan hålla på att avla inbördes. Hela tiden spar man på de exemplar i avkomman som visar just de egenskaper man är ute efter. Och hunden är ju ett exempel på hur fantastiskt långt man kan komma bara genom den här, såna här urvalsmekanismer. Genom en styrd fortplantning alltså. Men hela tiden förblir hundarna hundar. Rashästar är fortfarande hästar. Fast de ser lite annorlunda ut än ardenner. Eller om vi går till stafylokocker, de fruktade sjukhusbakterierna, så anses ju de ha premierats fram på grund av flitig användning av antibiotika på sjukhusen, och det kanske är sant, men de är och förblir stafylokocker. Arter ändras inte till andra arter, utan vi kan få fram rasolikheter, det är allt sammans. Det här är någonting som vi bör hålla i minnet när vi studerar böcker där utvecklingsläran presenteras. För där kommer nästan alltid utvecklingslärans paradnummer fram. Och det är hästens utveckling. Man kan där se ett schema där det börjar med en liten förhistorisk häst, stor som en räv brukar det stå i böckerna. Och till sist då ser man den stora, fina, moderna hästen. Och mellan dem finns ett antal mellanformer. Nu är det så att de här fossilfynden som det här bygger på har gjorts icke på samma plats utan på olika platser på jorden. Och därför finns det inte någon som helst garanti att den ena har utvecklats ur den andra, utan det kanske bara rör sig om olika rasformer delvis, åtminstone. Det kan också vara olika arter som aldrig kommit att ge upphov vare sig den ena till den andra eller den andra till den tredje. Vi har hittills i stort sett kommenterat utvecklingsläran dels ifrån en statistisk utgångspunkt, delvis ifrån en biologisk utgångspunkt. Vi ska nu avslutningsvis anlägga ett tredje betraktningssätt. Vi ska tala lite grann om termodynamikens andra lag. Den principen sammanfattar erfarenheter från väldigt många olika vetenskapsområden, som alla vittnar om detsamma. Nämligen att komplicerat byggda strukturer lämnade åt sig själva ständigt tenderar att sönderfalla i enklare beståndsdelar. Bilar rostar, hus ruttnar och faller sönder. En död kropp upplöses hastigt. Denna tendens hos materian svarar mot en tendens inom energins värld, där i att all energi till sist tenderar att omvandlas till värme. Och den värmen förutsätter man kommer så småningom att finnas homogent utbredd i hela universum. Och då är alla kemiska, fysikaliska processer avslutade. Den här tendensen att komplicerade ämnen inte har en tendens att uppkomma ur enklare byggda, utan att det tvärtom starkt går åt andra hållet. Den snuddade vi vid lite grann när jag talade om att äggviteämnen som bildas genom hopslagning av aminosyror kräver ganska stora mängder energi vid den här tillkomstprocessen. Ju mera komplicerad slutprodukt vi önskar att slumpen ska åstadkomma, desto mera höggradigt osannolik blir den, inte bara därför att det finns många urvalsprocesser på vägen, utan också därför att graden av komplexitet allt mer och mer strider mot termodynamikens andra lag. Så även om redan det statistiska urvalsmaterialet gör bildningen av den här första amöban till en omöjlighet, så svarar termodynamikens andra lag så att säga för omöjlighet nummer två i sammanhanget. Också den säger ett klart veto emot bildningen av så komplexa strukturer. Och detsamma gäller när vi sedan begär att mutationer som är fullständigt slumpvisa förändringar ska leda till allt högre och högre organismer, allt mer och mer komplexa strukturer. Det är därför vi ser istället att mutationer i princip är skadliga. Det leder till död och destruktion och inte till ett uppbyggande av allt mer förfinade strukturer.